Ikväll spelar U2 på Globen. Någon som ska dit? Ingen lycklig här. Det är väl ingen dålig gissning att de kommer att spela sin jättehit från 80-talet. I still haven't found what I'm looking for. Det här är ju en av människans grundfrågor. Vad är det vi söker efter? Och var finner vi det? Vad är det vi söker efter? Och var finner vi det? Man kan se genom hela historien att människor har varit på jakt. Och varje ny generation gör en liknande erfarenhet. En massa saker som vi har jagat var i verkligheten inte det vi sökte efter. Det upptäcker vi när vi får det. Livet fanns inte i det där. En av de saker som varje generation har jagat har ju varit rikedomen, pengarna. Och man har tänkt, där, då kan jag börja skapa liksom livet. För ett år sedan så sålde skaparen till Minecraft. Han sålde sitt livsverk till Microsoft och fick 18,5, och lyssna nu, miljarder kronor. Och blev i ett slag en av världens rikaste personer. Ett år senare, för 2 veckor sedan, så var det en intervju med honom. Och han säger, jag har aldrig någonsin känt mig mer isolerad än jag gör nu. Och det är alldeles uppenbart att det människan söker efter finns inte där. Och så springer vi på olika vägar och så visar det sig för varje ny generation att en mängd av de här sakerna vi jagar är återvändsgränder. Så hur lever man då som en vis människa så man finner det man söker efter? Och hur undviker man att bli en dåre? Det är den frågan vi ska med oss i den här predikan. Vi kommer att göra en rundresa mellan Stockholm, den antika staden Korint, och ett av världens mest berömda brev. Paulus brev till den nya kristna församlingen. Den nystartade kristna församlingen i Korint. Och jag ska börja med att läsa det som är min predikotext idag. Som är från 1 Korintierbrevet kapitel 1. Från den 17 versen. Och där säger Paulus så här. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna budskapet. Men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda den som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Det här är ett kort avsnitt ur brevet som Paulus skriver till församlingen i Korint. Och låt oss börja med att ta oss tillbaka till församlingen, till Korint. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 18. Hur Paulus kommer till staden Korint och förkunnar budskapet om Jesus. Och han möter en enorm framgång, men också möter väldigt stort motstånd. Vi börjar med framgången. Paulus tar sig till Korint. Där träffar han ett par, Priscilla och Aquila, som är hantverkare och har samma hantverk som Paulus. Och de är också kristna. De är tältmakare, jobbar med skinn och läder. Kanske syr de tält, som var en ganska stor grej i Korint. Vartannat år så var de stora Isthmianspelen i Korint. Det var den näst största idrottstävlingen efter de olympiska spelen som var i Aten. Så var det Isthmianspelen som var i Korint. Massor med människor kom till staden. Och det behövdes tältdukar för marknadsstånd. Och det behövdes tält för folk att sova över i. I vilket fall så hittar Paulus Priscilla och Aquila. Och de börjar jobba ihop och sätter upp ett, har ett litet eget företag tillsammans. Och Paulus har sin försörjning säkrad. Men Paulus jobbar inte bara med sitt hantverk. Han förkunnar evangeliet. Han besöker synagogan. Och det står att varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. Det är ordet som är översatt här med att han talade i synagogan. På grekiska står det dialegomai, som betyder han resonerade i synagogan. Han argumenterade och försökte övertyga människor att Jesus är uppfyllelsen av allt det Gud har lovat i Gamla testamentet. Och hans budskap har framgång. Människor kommer till tro. Till och med synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro. Och många andra korintier som hörde Paulus predika kom till tro och lät döpa sig. Så det är en växande gemenskap av Jesus troende i synagogan. Paulus får också ett speciellt tilltal från Herren. En natt så kommer Jesus till honom i en syn och ger honom alldeles specifik uppmuntran. Och kanske Paulus kunde behöva det. Om man har läst vad som har hänt tidigare i apostlärningarna, så har han på nästan varje ort han har besökt har han blivit hånad och motarbetad. Och flera gånger har de försökt slå ihjäl honom, stena honom. Alltså hans verksamhet är förknippad med livsfara. Och han har flera gånger fått fly från en ort där han har varit. Så det är klart att Paulus undrar, hur länge håller det här i Korint? När kommer motståndet att slå över i förföljelse? Då kommer Herren till honom i en syn och säger, var inte rädd. Utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas. Ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i staden finns det många som hör till mitt folk. Så han får en uppmuntran att stanna i Korint och fortsätta att predika. Och han stannar faktiskt i 1,5 år, i 18 månader. Ovanligt länge för att vara Paulus. Och förkunnar evangeliet och är med och bygger upp församlingen. Så det är stor framgång under 18 månader. Men det är också motgång. De i synagogen som inte vill ta emot budskapet att Jesus är Messias, de vänder sig mot Paulus. De kommer med invändningar. Det går över i smädelser. Och Paulus känner att det här är inte konstruktivt längre. Att stanna kvar i synagogskontexten. Så han säger, ert blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Så Paulus tar de jesustroende från synagogan. De flyttar in i ett hus intill som ägs av Titius Justus, som upplåter lokaler. Och så kan Paulus fortsätta där. Och så vänder han sig till det hedniska Korint. Och han får se fortsatt framgång. Hedningar som kommer till tro. Men synagogan, de som då har avvisat evangeliet, de vill få bort Paulus. Och det står att det år då Gallio var ståthållare i Akaja, som är området runt Korint, så förenade sig judarna i ett angrepp mot Paulus och förde fram honom inför domstolen och sa att Paulus förleder människor och det han gör bryter mot den romerska lagen. Det här är intressant. Gallio. Man har hittat i staden Delphi en inskription med just domaren Gallios namn ingraverat. Och den här inskriptionen har varit väldigt viktig för dateringen av antikens händelser och också vad Nya testamentet berättar om. Gallio Han var bror till den berömda filosofen Seneca, så han kom från en väldigt inflytelserik familj. Och han var domare mellan juli, månaden juli 51 till månaden juli år 52. Och det här innebär att man kan datera helt exakt när Paulus var i Korint. Han var där år 51 och år 52. De för fram Paulus inför Gallio. Och man för fram honom inför det som heter, så kallas för domartribunen. Det intressanta är att om du besöker, reser till Grekland och besöker Korint, så har man grävt ut det gamla Korint. Och man kan se domartribunen. Vi vet precis var Gallio har suttit och var Paulus har stått och den här förhandlingen har skett. Alltså när vi sysslar med Nya Testamentet, vi sysslar med verklig historia, verklig händelser, bekräftade händelseförlopp. Man ställer Paulus inför rätta, men Gallio inser att Paulus är ingen kriminell. Han har inte gjort någonting som är fel. Och han säger att det här ska inte bli någon rättegång, och han släpper Paulus fri. När de går ut från domstolen, så är det en folkmobb som kastar sig över den nya synagogsföreståndaren som heter Sostenes. Och det finns ingen förklaring varför han åker på stryk, men det är en folkmobb som kastar sig över ledaren för synagogen och misshandlar honom svårt. Och Gallio tar ingen hänsyn till det utan låter det bara ske. Och det här blir bryggan över till första Korintierbrevet. Den här misshandlade nya synagogsföreståndaren, han dyker faktiskt upp i första Korintierbrevet. I vers 1 sägs det att första Korintierbrevet, när Paulus skriver till församlingen i Korint, det kommer från Paulus och från vår broder Sostenes. Så synagogsföreståndare nummer 2 i Korint har också blivit en kristen och har valt att lämna Korint sen och följa med Paulus till Efesos där han skriver det här brevet. Så visst, det är motstånd, men det är också hela tiden framgång för evangeliet. Varför skriver nu Paulus när han har lämnat Korint? Varför skriver han tillbaka till församlingen? Ja, det är uppenbart att han har fått information om vad som är på gång bland de kristna i Korint. Att de har väldigt svårt på att skilja mellan att vara korintier och vara kristen. På område efter område fortsätter de att leva och tänka och agera som man gjorde som korintier. Och de har inte tagit fullt konsekvenserna av att de nu tillhör Kristus. Och Paulus måste gå igenom område efter område. Vad innebär det att vara kristen först och sen justera sitt sätt att tänka och leva som korintier? Man behöver inte ge upp sin nationella identitet eller sin identitet som medborgare i en stad. Men tillhörigheten till Kristus måste ha prioritet. Man måste vara kristen först. Och det måste påverka vem man är som person. Och det första området, ett av de första som han tar upp i sitt brev, det är frågan om hur man ser på vishet, som var en väldigt viktig sak i Korint, och vad det är man bedömer som dåraktigt. Och man kan se här i första Korintierbrevet att Paulus i de två första kapitlen talar om två sorters vishet, där det är väldigt viktigt att man kan sortera upp dem. Han talar om den falska visheten, som är den visheten som präglar staden Korint. Det kallar Paulus för världens vishet, för mänsklig vishet, för vältalares vishet, ja, till och med för den förkrossande vältaligheten och visheten. Så det är någon sorts vishet, men Paulus har en negativ bedömning av den. Och sen sätter han det i kontrast till den sanna visheten. Den som är visheten för andligt mogna personer. Det som är en vishet från Gud. Det som är Guds hemlighetsfulla vishet. Som nu har gjorts uppenbar. Den visheten som finns i den korsfäste Kristus. Det som är nyckelpunkten här, det är att Paulus, och han talar både allra först och allra sist om det här med vältalighet. Den här falska visheten, vad är det för någonting? Ja, det har med vältalighet att göra. Det som Paulus kallar för den förkrossande vältaligheten. Ska man förstå det här så behöver man ta sig tillbaka till staden Korint igen. Varför är mänsklig vishet och speciellt relaterat till vältalighet så viktigt i Korint? Vi vet ganska mycket om situationen i Korint. Det finns en samtida filosof, samtida med Paulus, som besökte Korint. Dio Chrysostomos. Och han skriver en reseberättelse, en resedagbok som vi ofta gör när vi reser. Han har gjort det och den är bevarad 2000 år senare. Hur var det att komma till Korint? Och han skriver att det var rena karnevalsstämningen, cirkusstämningen i staden. Kanske han är där i samband med ett av de här idrottsspelen. Så det är massor med folk. Ungefär som att komma till Stockholm under vattenfestivalen. Om några av er minns hur det var längre tillbaka. Så han säger så här. Mängder av eländiga sofister runt på... Och sofister är en filosofiskola, jag ska säga mer om det. Mängder av eländiga sofister runt Poseidons tempel som skriker och smädar varandra. Och deras lärjungar slåss med varandra. Författare läser högt ur sina fåniga verk. Poeter reciterar sina dikter medan andra applåderar dem. Jonglörer visar sina färdigheter. Spåmän uttolkar ödet. Och otaliga advokater förvränger domslut medan försäljarna prånglar ut vad de råkar ha för handen. En ganska bra ögonblicksbild av någon sorts karnevalstämning i en stad. Överallt är det människor som har budskap och som vill sälja saker. Han skriver om de eländiga sofisterna som står i varje hörn. Sofisterna, jag kommer från Sofia med vishet. Det var en filosofisk skola, den fick efterhand lite olika inriktningar. Och en gren av sofisterna, de hade kommit fram till att det finns ingen sanning. Man kan aldrig komma åt hur det egentligen är. Vi kan aldrig veta vad som är sant. Och vi kan aldrig veta vad som är rätt och gott. Så vi kan inte veta vad som är sant. Och vi kan inte svara på den moraliska frågan vad är gott. Så man blir väldigt cynisk. Så det bara inser vi kommer aldrig åt svaren. Och sen drog de följande slutsats. Det bästa vi kan göra då, det är ju att försöka få med oss andra människor, speciellt makthavare, på sånt som gynnar oss under förespegling att det är det sanna och det goda. Och så började man använda retoriken för att övertyga människor så de skulle tro att något visst var sant, något visst var gott, som man själv tjänade på. Och det här var en av anledningarna att retoriken hamnade i vanrykte. Retoriken för en del av sofisterna blev konsten att inbilla makthavarna att det talaren vill och finner bäst för sig själv i själva verket är det bästa för dem. Och så började man använda retoriken på ett manipulativt sätt. Och de tänkte så här, den skickligaste talaren är den som kan försvara den sämsta saken. Det var liksom en riktigt bra talare är den som kan få med sig folk på en riktigt usel åsikt. En författare som heter Philostratos, han kallar det här för teatralisk skamlöshet. Man spelar upp ett teaterspel och får med sig folk. Det som skedde här i Korint var att de kom som talare, så samlade de folk framför sig, så sa de, ge mig ett ämne, ge mig ett påstående. Och så blev det som en sport att kunna ge den elegantaste och mest övertygande presentationen kring det här ämnet. Och kunna göra det på fri inspiration, utan förberedelse. Och en riktigt duktig retoriker kunde få med sig hela folkmassan också på uppenbart osanna påstående. Det här är den förkrossande vältaligheten som fanns i Korint. Och nu är det den som Paulus avvisar. I första Korintierbrevet. Evangeliet bygger inte på förkrossande vältalighet. Det var inte det jag kom till med det. Utan det har med sanning att göra. Och det bygger inte på att jag, Paulus, är en skicklig retoriker. Forskare som läser Paulus brev här, de noterar det här stycket där Paulus kritiserar retorik är oerhört skickligt retoriskt. Så Paulus har ingen som helst problem med att använda retoriken. Han är i verkligheten en lysande retoriker själv. Men hans budskap bygger inte på att han är en skicklig retoriker. Utan det bygger på att det är sant och att Guds kraft finns i budskapet. Och här är det viktigt att kunna se den här skillnaden. Självklart kan man använda det mänskliga förnuftet och mänsklig retorik när man ska kommunicera evangeliet. Men det måste man skilja från att evangeliet inte är byggt utifrån mänskligt förnuft eller får sin kraft utifrån mänsklig retorik. Tänk på en sångare som ska framföra ett verk av Mozart. Gör det att man blir väldigt nonchalant med hur man framför det? Nej, om det är ett alldeles strålande verk om man är sångare så får man ju högre krav på sig att framföra det så absolut väl man bara kan, eller hur? Om man nu ska framföra ett stycke av Mozart. Och så är det ju förstås för den som är kristen. Om detta är Guds ord, om det är sant, så är det klart att vi ska använda allt vi har av förnuft och retorik när vi kommunicerar det. Men budskapet är inte byggt på vårt förnuft och vår retorik. Och nu säger Paulus, talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det är ett väldigt ofta missförstått påstående. Alldeles för många kristna läser bara halva meningen och säger så här, talet om korset är en dårskap, fast vi tror på det i alla fall. Talet om korset stämmer inte med förnuftet, fast vi ger oss hänåt ändå. Det är ju inte alls så Paulus säger, eller hur? Han säger att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. De som inte vill ta emot det anser det vara dåraktigt. Men för den som är öppen att undersöka evangeliet så upptäcker man att det är Guds kraft till räddning. Och längre fram säger Paulus att det är Guds vishet. Detta är den sanna visheten. Den djupaste visheten, det som på ytan många skulle bedöma som något dåraktigt. Och så utmanar Paulus på duell, en boxningsmatch. Han ställer fyra retoriska frågor. Var finns nu de visa? Var finns de skriftlärda? Var finns denna världens kloka? Har inte Gud i verkligheten gjort det som vi kallar för vishet till dårskap? Och så visar den sanna vishet. Alltså vi har gjort missbedömning. Precis den missbedömning som vi gör när det gäller pengar till exempel. Vi tänker att där finns visheten och så visar det sig. Det är dårskap att bygga hela sitt liv på pengar. Och så säger Paulus, vi människor har så ofta gjort så med Guds budskap. Vi har tänkt att det är dårskap. Och så är det i verkligheten den djupa visheten. Paulus kan man säga inbjuder till fyra ronder, boxningsmatch. Okej. Låt oss titta på det här. Vad är vishet och vad är dårskap? Är det inte i verkligheten så här att det är ett generellt mönster? Att när det gäller de stora frågorna så gör vi människor en missbedömning. Och kallar den verkliga visheten för dårskap. Han tar fyra exempel. Han tar ett historiskt exempel. Han citerar Jesaja 29:14. De är tillbaka i 700-talet före Kristus. Assyrien hotar Israel, kungen Sanherib är mäktig och ledarskapet i Israel har en massa planer. Vad är det bästa, det visaste sättet att bemöta hotet från Assyrien? Och man tar inte in Gud i bilden. Och så tänker man, det här är det visa. Resultat? Total felbedömning. De skulle ha litat på Gud och gått Guds väg. Det var visheten. De valde sin egen vishet och det gick åt skogen. För det andra så tar han ett universellt exempel. Säger, Gud har ju ända sin världens skapelse låtit tillvaron vara omgiven av Guds vishet. Vi kan förstå att det finns en skapargud, en intelligens, ett upphov. Och vad har vi gjort av det? Vi har inte tillbett skaparen. utan vi tillber det skapare. Vi har inte lärt känna Gud trots att han har gjort sig synlig i skapelsen. Och så har vi blivit dårar. Trots att visheten fanns runt omkring oss. Och så tar han exemplet i samtiden. Det, och det som han liksom utlägger mest. Så många av hans eget folk, det judiska folket, de begär tecken. Och tecknet på vem som skulle vara Messias är att man skulle komma stark, segerrik och befria Israel från den romerska ockupationen. Man tänkte sig en politisk befrielse genom en militär manifestation. En Davidskung som skulle kasta av förtryckarens ok. Och då blev talet om korset en stötesten. En messias som på ytan ser svag ut och låter sig dödas, förnedras och korsfästas. Och så säger man, det är dårskap att bekänna Jesus som messias. Och grekerna, hedningarna, de sökte vishet. De ville bli imponerade av det intellektuella, av retoriken, av de filosofiska systemen, av idéerna som kunde sammanfatta all mänsklig kunskap. Och så handlade evangeliet om en konkret person vid en speciell tidpunkt som dör på ett kors och sen uppstår kroppsligen. Det krockade med alla deras förväntningar och de sa att det här är dåraktigt. Och Paulus går vidare sen i avsnittet som vi inte har läst och säger, tänk på församlingen. Den bestod inte främst av de intellektuella, av de visa, av de mäktiga, av de förnäma. Ja, de fanns också i församlingen. Vi kan se i Nya Testamentet att det fanns många förnäma och intellektuella. Paulus var en av dem. Men framförallt var det ju de fattiga, var det slavarna, var det kvinnorna, de åsidosatta som ödmjukade sig. Och tog emot evangeliet. Vad är poängen här? Det är som att spela schack. Har du gjort det? Kan du spela schack? Jag kan inte påstå att jag kan. Jag vet hur pjäserna rör sig. Så det är klart att jag kan spela en omgång schack. Och då är det ju så här att om man inte är speciellt duktig så möter man en person som verkligen kan spela schack. Då är det ju hela tiden så här genant att man spelar och så tänker man, aha, varför gör han så här? Och så tycker man själv att man har ett smart drag. 2 sekunder senare är man schackmatt. För man hade ju inte sett igenom hela situationen. Man tror att man är smart. Och så möter man någon som verkligen kan. Och som har sett igenom det på ett mycket djupare plan. Och så känner man sig verkligen dum. Det är precis det här Paulus säger. Så många människor tittar på korset och säger, det här är ju dårskap. Och så i verkligheten är det den djupaste visdomen. Hur kan det vara det? Alltså evangeliet är ingen dårskap. Stötestenen är egentligen inte intellektuell utan den beror på felaktiga föreställningar hos oss och framförallt på människans stolthet. Budskapet om Jesus låter vår styrka och vår vishet komma på skam. Paulus säger att evangeliet leder fram till att ingen människa kan vara stolt inför Gud. Alltså det är inte vår egen prestation och vår egen kvalitet som förlänar oss positionen inför Gud. Och det är det här som blir stötestenen för den autonoma, den humanistiska människan, den som sätter sig själv i centrum och möjligen vill ha en Gud till support. Men enligt evangeliet så kan en människa inte vara stolt inför Gud utan behöver ödmjuka sig och ta emot det Gud har gjort istället för att förlita sig på sig själv. Och här visade sig att evangeliet är vishet och kraft. Därför att evangeliet gör det som ingenting annat kan göra. Nämligen sätta oss i kontakt med Gud. Öppna vägen till Gud så att man förstår inte bara att Gud finns. Utan att man kan lära känna Gud. Gud har öppnat en unik väg så att varje människa kan få en personlig erfarenhet och kunskap om Gud. Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Alltså genom det som påstås vara dåraktigt finns den djupaste lösningen på människans problem så att vi kan lära känna Gud. Det är vad korset, Jesu död och uppståndelse betyder. Jesu död på korset löser människans grundproblem så att nu erbjuds en räddning. Men det är ingen kollektivanslutning. Det är någonting man personligen måste ta emot. Det är för alla de som tror. För alla de som lägger ner sin egen stolthet och har sin stolthet i Herren. Som flyttar över det man förtröstar på. Det man berömmer sig av. Det man litar på från sig själv till Jesus. Han som har dött för oss och har uppstått igen. Så finns här den djupaste formen av ironi. Människan som så ofta skryter med sin vishet visar sig i längden vara en dåre. Gud som så många beskyller vara en dåre genom det han har gjort i Jesus kommer att visa sig vara vis. Paulus slutar det här resonemanget i vers 31 genom att säga så här. Genom honom, genom Gud, finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. I Jesus finns allt det som vi söker efter. Där finns den frihet som judarna sökte efter, men man hade tänkt att det måste i första hand vara en politisk frihet. Här finns den verkliga, djupaste friheten, en frihet från synd och skuld. Så att man blir sammankopplad med Gud igen. Här finns, i Jesus finns visheten, det som grekerna sökte efter, men tänkte i termer av filosofiska system. Här finns den djupaste visheten om vem Gud är, om vilka vi är och hur vi kommer i kontakt med Gud. Och här finns framför allt det som är våra djupaste behov. I Kristus finns en rättfärdighet som gör oss rena inför Gud. Och en helighet som kopplar samman oss med Gud. Jag tror att Paulus skulle gilla U2. Jag föreställer mig det. Men det är klart han skulle aldrig sjunga I still haven't found what I'm looking for. Han påstår motsatsen. Att det som alla vi människor ytterst sett är på jakt efter finns i Jesus Kristus, den korsfästne, den uppståndne. I honom finns visheten, rättfärdigheten, heligheten och friheten. Nu och för all framtid. Amen.